Det är fredagen den 1 april och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Välkomna ska ni vara. Det är fredag, det är april och det är Herrens år 2022. Det innebär att det är dags för ännu ett avsnitt av Ledarredaktionen, där den rent fysiska delen av ledarredaktionen medverkar för att gemensamt stöta, blöta och nöta veckans händelser. Uppdraget denna gång har tilldelats följande personer. Peter Wennblad, välkommen hit.
Tack så mycket.
Har du haft en produktiv vecka vid åsiktsårorna?
Sådär. Jag fick ju ett stipendium här för ett tag sedan, som gör att jag inte... jag latar mig inte, men det gör ju att jag är en del av min produktiva tid ägnar jag utanför tidningsredaktionen.
Jag såg att ni gick på restaurang.
Gjorde vi det på... Vilka var vi?
Du och sambon.
Ja, men det var inte för stipendiepengarna dock.
Jag kom på en briljant idé. Ni vet ju att konstnärer kan ju få så här livstidsförsörjning av staten. För att, borde inte ledarskribenter kunna få det? Om vi tycker tillräckligt mycket saker så kan staten säga men du får tycka resten av ditt liv. Här, ta pengarna.
Och tycka. Det är en genial idé. Vi föreslår det.
Det föreslår vi. Det driver vi igenom. Hörrni, nu har hon redan presenterat sig själv lite där med sin väna röst. Maria Ludvigsson, välkommen också.
Du. Tack.
Hur har du det på din front?
Tack, det är vänt och bra här borta. Jag har åkt skidor i veckan så jag är liksom... det känns som att jag fortfarande har vind i håret. Det ser nästan ut så, kan jag säga.
Du är ju ofta i blåsväder annars också, så det passar väl bra.
Det passar mycket bra.
Slutligen med oss också förstås, Tove Livendal, vår chef. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur har redaktionen skött sig i veckan, tycker du?
Jo, den har varit lite decimerad. Vi har de var... Åkt skidor och Mattias är ute och tar hand om näringsfrågorna. Så att vi har varit lite decimerade, men det har gått bra ändå.
Visst har vi gått bra.
Men vi har ju också, ska man säga, det kanske vi ska berätta, vi har fått en rejäl förstärkning till redaktionen denna vecka med start idag.
Jaha, vad är det? Eller det har inte jag hört något om.
Vi har en poddredaktör som börjar på heltid från och med idag.
Vad fan ska jag göra då? Men det är sant, kära lyssnare, att ni har ju bara fått 50% av mig än så länge. Nu ska ni få mig på heltid i och med att det är valår och sånt. Så jag kommer jobba heltid på Svenska Dagbladet som poddredaktör. Och har ni riktig tur eller otur kommer ni även få se mig i skriven form framöver.
Why don't you take all of me?
Hörrni, vi ska inte prata om mig. Den här podden ska handla om allting annat än om mig. Den ska nämligen handla om redaktionen och era åsikter och era texter. Och jag tänkte, vi ska börja med Mia då faktiskt. Mm. Och då ska det handla om en sån här fråga som är lite skymundan när det är krig och annat. Men det är en viktig fråga. Det ska handla om kronvittnen och att regeringen struntar i lagrådet. Jag tänkte vi ska börja med det förstnämnda. Vad är kronvittnen för någonting och vad tycker vi om det?
Kronvittnen, det låter ju som någonting lite sådär, som hör till schackspel nästan, att man har en krona på huvudet så. Men det handlar egentligen om att en person som är misstänkt för brott kan i rättegången få ett lägre straff om den kan tillhandahålla intressant och för polisen vidkommande uppgifter om andra brottslingar. Det är en sorts sätt att köpslå med sitt straff. Och det här har man har provat det i andra länder och då säger man att det funkar bra därför att det leder till att man får information som man annars inte skulle få.
Man ska helt enkelt kalla på sina medbrottslingar då?
Ja, precis. Och jag kan ju förstå tanken att det är klart att brottslingar och den undre världen, där finns massa bra information som polisen inte kommer åt på något sätt. Om man inte gör så att man säger, prata lite med mig här i rummet invid så kan jag ordna någonting till det. Det blir liksom ett köpslående om själva straffet. Och det är ju alltid de här, på senare år har vi pratat ganska mycket kriminalpolitik och det blir allt oftare så att man säger, ja, principiellt är vi emot, men just nu är det så allvarligt att vi måste ta till de här medlen. Och det är just när man börjar prata så som det behövs, inte bara ledarskribenter utan fler som pratar om just vad som är rätt och fel rent principiellt. Principer är ju enkla att använda i lätta tider, men det är de svåra tider som vi behöver dem.
Men det låter som du inte är alls pigg på den här idén.
Nej, det är en mycket dålig idé rent principiellt.
Varför just, det?
Jo, men dels för att det är flera aspekter. Dels för att det liksom sätter själva rättsskipningen delvis ur spel. Det betyder att du kan köpa dig ett snabbspår genom straffet om du kan tjalla på någon annan. Men det gör också att alltså en rättegång ska ju vara sådan att oavsett vem det är som är anklagad så ska rättegången gå till likadant och utfallet ska bli detsamma oavsett vad. Och om man då har en misstänkt som kan deala till sig ett bättre utfall så är man inte längre lika inför lagen. Och det är en princip som är rätt viktig att vårda.
Mm. Som du sa så förekommer det här i våra grannländer, bland annat Norge och Danmark, ja. Med viss framgång vad jag förstår. Men de är alltså fel ute där.
Ja.
Okej. Men kan man inte tänka så här, om jag ska försöka försvara förslaget, att vi, ja okej, jag säger det, just nu har vi så stora bekymmer med en viss organiserad brottslighet så att vi helt enkelt får vara beredda att kompromissa lite för att värdet av att kunna slå sönder den, eller ja, påverka den brottsligheten är större än eventuella principiella invändningar. Men det köper oss inte.
Ja, men det gäller ju alla just principdiskussioner, så är det ju så, man kan alltid säga, men just nu behöver vi det här. Och då har man, och det är ungefär som att säga, jag håller principen högt men inte just nu. Och håller man den inte högt alltid så gör man det inte.
Okej.
Okay. Man kan också se det lite, den här diskussionen har ju varit i flera Godmorgon världen-paneler också. Och då finns det ändå, det har ett värde och det är av vikt att det finns de i den politiska debatten som också vidhåller den principiella diskussionen. Därför att den har, i den partipolitiska debatten så tar man ganska lätt på principer, märkligt nog, eftersom det är där de borde finnas mest. Och då har vi ett ansvar att förklara och försvara dem.
Okej, vi ska släppa in de andra. Har vi några kronvittnesvänner, Peter?
Ja, jag skulle nog säga, jag är nog mer pigg på förslaget än vad Mia är. Vi har ju varit inne på det många gånger förut. Alltså, Mia är ju, säger, principfasthetens riddare i på Svenska Dagbladets ledarredaktion, medan jag med min kommunalpolitiska bakgrund här, av mer praktisk natur.
Ja.
Men så att jag är inte helt främmande inför den här idén, men jag tycker att det finns en aspekt. Den aspekt som jag tycker är svårast med ett kronvittnessystem, det är liksom brottsofferperspektivet.
Ja.
Alltså jag förstår ur ett rent brottsutredningsperspektiv att ett kronvittnessystem är som att man kan få fram information som man annars inte hade kunnat få. Men som brottsoffer, om den som har begått ett brott mot dig ska få lindring,
ja,
för att han bistår i en annan utredning, det känns inte riktigt bra i magen.
Mm. Okej, då har vi alltså då Mia då som principens ryttare, Don Quixote på sin ädla springare. Vi har Peter som pragmatiken Sancho Pancha på sin usla mulåsna. Som,
jag gillar det här.
Då släpper vi in domaren helt enkelt. Tove, var landar du någonstans?
Ja, och det vet ni ju vart jag landar. Jag kommer ju att säga att båda har en poäng. För det är ju så. Och jag skulle vara taskig nu. Då skulle jag använda Mias favoritargument mot henne och säga att verkligheten finns. Och det är den som gör att alla utom Vänsterpartiet ändå ställer sig bakom det här förslaget. Att politikerna är desperata över att liksom få hjälpa rikspolischefen att vända den här trenden som vi ännu inte lyckas ha vänt. Och då blir det många som är beredda att knäcka många ägg på den för att åstadkomma den omeletten. Och det är det som är det trixiga. Vi sitter i ett läge som vi inte riktigt vet hur vi ska ta oss ur. Och då blir det också så att en del principer får kastas åt sidan. Och sen ska jag säga då att då får man ju, det borde ju då leda till att man anstränger sig ännu mer för att se vad finns det för andra vägar som inte innebär att vi bryter mot principer som vi håller väldigt viktiga. Ska jag trixa till det ännu mer så skulle jag väl kunna säga att även jag delar den här synen på att det som Peter tog upp och Maria också, att ur brottsoffrets perspektiv så kan den här, skulle den här reformen kunna ställa till. Men man kan också tänka sig att brottsoffer har olika perspektiv på saken, och om det är så att man hjälper till att knäcka en större struktur av brottslighet, så kan det också vara någonting som brottsoffret tycker kan vara värt att åstadkomma. Så att jag tror att man, det är verkligen en fråga där olika argument väger in. Och det är en sån klassisk fråga där man kan vända och vrida och hitta goda argument. Men helt klart är ju att vi är i ett läge där vi behöver tänka på sätt som vi inte har gjort förut.
Mm. Mia, nu fick du lite moteld där. Vad säger du?
Ja, det är toppen. Nej, men då kommer jag dra ytterligare en sån här principhäst. Mänskliga rättigheter är framförallt till för skitstövlar. Det är väldigt lätt att värna dem när det är hyvens medborgare, men det är värre när det är de som inte anses, eller de som är brottslingar, eller de som inte är våra favoritmedborgare. Det är då det är svårare att hålla principerna högt, och det är därför man måste hålla dem. Men en annan sak som jag tänkte på, som jag kom in på också i den här texten och den här diskussionen, som kanske nästan är minst lika intressant, det är regeringens förhållningssätt till lagrådet som vi tidigare har
sett. Jag skulle precis fråga dig om detta.
Ja, så att, ställ gärna en fråga så jag kan svara.
Ja, nej men precis, för du skriver ju om då, och du ska citera det här, och du skriver så här att för nu ska lagrådet har ju då avrått från detta, att lagrådet är inte en pittoresk detalj i den svenska lagstiftningsprocessen, utan en institution som bidrar till att garantera rättssäkerhet och demokratiska principer. Min fråga är då helt enkelt, har lagrådet alltid rätt?
Åh, det där var en filosofiskt intressant fråga. Det beror på vad du menar med
det. Ja, men ska regeringen alltid följa lagrådet då?
Ja, jo, men jag tror det lagrådet har ju en strikt, väldigt tydligt uppdrag. Och det är ju att jämföra ny text med gammal lagtext. Och just återigen då, någon sorts principfasthet. Och detta skedde ju även under när man införde gymnasielagen. Där lagrådet alltså var övertydligt med hur uruselt det här förslaget var. Och man från politiskt håll tar så lätt på detta, bara negligerar. Därför att man har politisk vinning av att driva igenom någonting som egentligen är principvidrigt eller till och med juridiskt mycket, mycket tveksamt.
Jag ska bara förklara för lyssnarna att gymnasielagen då, som Mia nämner, det är alltså den lag om tillfällig uppehållstillstånd som man instiftade ganska snabbt sommaren 2018 tror jag det var, för en viss grupp unga män från Afghanistan som hade kommit hit som barn men fått åldern uppskriven och inte hade något skyddsskäl. Men då gjorde man liksom en speciallösning att så länge de utbildade sig och eventuellt fick ett jobb så kunde man stanna. Men det här är ju en fråga som fortfarande, den här gruppen är ju fortfarande så att säga, är ett litet juridiskt limbo. Och den gången var i alla fall lagrådet extremt. Jag tror man uttryckte sig att gränsen har gått för vad som är en acceptabel process för lagstiftningsarbete. Inte exakt så, men på juridiska var det i alla fall.
Jag kan läsa, gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.
Exakt, och när en jurist skriver det liksom i startprosa, det innebär liksom att de gnuggar tänderna av ilska över liksom detta. Ja. Så det var
de sliter sitt hår och hoppar.
Men poängen här är ju att ibland så har ju politikerna faktiskt så att säga struntat i lagrådet. Borde man helt enkelt inte göra det? Det är juristerna som ska ha sista ordet.
Men det viktiga är ju att de inte gör det till vana. Alltså att man, lagrådet tycker, men det struntar vi. Man måste ta lagrådet på allvar. Och det finns väl olika regeringar har gjort det olika väl. Och den sittande har varit väldigt, väldigt nonchalant vad gäller lagrådet. Och hur rimligt det är att foga en obegriplig lagtext till existerande lag. Och då har vi, just därför för att det är svårt, så har vi experter som kan sånt. Och om man då nonchalerar dem, jag ska säga regelmässigt, så är man nog rätt fel ute.
Tove, är det en borgerlig vana eller en socialdemokratisk vana att nonchalera lagrådet, eller är båda lika goda kolsopsupare?
Ja, det vet jag faktiskt inte, men Socialdemokraterna har ju haft fler chanser eftersom de har suttit fler år vid regeringen, och det finns nog, tror jag, de exempel vi diskuterar har ju nu skett under socialdemokratiskt styre. Men vi har haft den här diskussionen uppe förut, och jag tycker det är jätteviktigt att juridiken styr inte, utan det är politiken som har att utifrån naturligtvis förändringar som först har kommit i civilsamhället när det gäller synen på värderingar och vad som sen ska stadgas i lag. Så det är politiken som ska stå för principen, men lagrådet finns ju till för att hjälpa till att undersöka om det här fungerar rent lagtekniskt. Och då kan man väl säga att om man får en sån stark liksom, kritik ifrån lagrådet, då borde man åtminstone vara skyldig att gå tillbaka och vara transparent med konsekvenserna som kan tänkas uppstå av att man är beredd att driva igenom en lagändring som inte juridiskt håller ihop. Och det är det som man har underlåtit att göra, och sen har människorna ute i verkligheten fått ta konsekvenserna av det. Så att lagrådet är ju inte facit för om principen är fel eller rätt, utan den är ju facit för om det här lirar med själva den juridiska infrastrukturen som finns i samhället. Och det borde man ju visa en större respekt för att om man driver igenom saker som inte håller juridiskt, då kommer man att skapa nya problem längre fram.
Andreas, finns det inte en rättsfilosofisk fråga i det här också, om just detta att det socialdemokratiska synen på demokratin och på vad som är rätt och fel är nästan att majoriteten har per definition rätt. Alltså om en majoritet röstar för någonting så blir det också sant. Det är inte bara en politisk bedömning, utan det är rätt. Mm. Och i den meningen så kan man då som regering och i någon sorts majoritet säga att vi kör över detta därför att eftersom vi har folket bakom oss så har vi rätt. Även om det...
Historiskt har det ju onekligen varit så att det har varit främst en socialdemokratisk tradition. Men jag noterar ju också att senaste åren eller decennierna så har det där blandats upp lite. Jag tycker man idag oftare hör från vänster att man åberopar principer, juridik, rättigheter, medan man från en kanske mer populistisk högerhåll, och inte minst då från sverigedemokratiskt håll, då säger att vad den stora massan tycker, det är rätt, och sen kan vi strunta. Så att det är väl en bild som är i stadig förändring, tänker jag.
Ja, och så, men sverigedemokrater är ju egentligen LO-medlemmar, alltså de är i hög utsträckning socialdemokrater, så det är inget märkligt att de landar där.
Ja, okej. Men du kan ju också hitta moderater som instämmer i den kören. Om du går in på vissa twittrande riksdagsledamöter så är det ju ofta så att de juridiska invändningarna väger ganska lätt, skulle jag säga. Där.
Ja, politiskt. Men om vi ser det idéburet då, alltså det som inte är enskilda riksdagsledamöter som twittrar, utan den
då är det
alltså skillnaden som finns.
Du ska inte fråga mig om rättsfilosofi, för det kan jag inte stava till. Men jag tror det finns en god poäng där, att det finns en politisk... Eller olika politiska idéer här, vad som så att säga ger legitimitet åt...
Ja, ideal som skiljer sig.
Ja, så är det givetvis. Hörrni, vi ska gå vidare innan vi irrar bort oss fullständigt i rättsfilosofins dimmiga dimbankar. Och tala lite om kriget som fortfarande pågår förstås. Nu verkar det som Ukraina skördar vissa begränsade militära framgångar, samtidigt som den ryska terrorn mot civilbefolkningen fortsätter. Gå vidare till dig, Tove. Du har ju skrivit om detta. Det pågår sporadiska förhandlingar ibland. Något som du noterade att det verkar börsen gilla, aktiemarknaden gilla i alla fall. Men du håller ändå upp ett varningens finger här inför fortsättningen. Berätta.
Ja, det var bara en kort kommentar. Men visst är det så att det blir såna enorma konsekvenser av ett krig. Mm. Och det är klart att det är många som sitter och önskar att vi bara skulle bli av med det här och att det snabbt skulle återgå till var vi var innan. Men där, dels så måste man ju komma ihåg att, och det är verkligen sant det som alla säger, att det finns en tid före den 21 februari och en tid efter. Och världen kommer inte gå tillbaka till där den var. Utan vi har liksom att orientera oss efter ett nytt läge, och det som har skett har liksom satt igång en irreversibel process. Så det är det ena, att man kan liksom inte bara säga att nu glömmer vi det här. Men det finns ju också i even då, att få lugn och ro igen, så finns det också röster som dyker upp som manar Ukraina till att inta en mycket försonande hållning till de ryska kraven. Och där har vi ju påpekat och kommer få göra det igen, att det är bara Ukraina själv som kan avgöra i förhandlingar vad man anser är rimligt. Det är liksom inte för någon annan att ha synpunkter på. Och jag citerade då Inna Sovsum som är ledamot av Ukrainas parlament, hon skrev på Twitter så här: till de som frågar mig, borde ni inte ge upp Krim och Donbass i utbyte mot fred? Innan ni ställer den frågan, tala om för mig vilken specifik del av ett land ni skulle vara villiga att ge upp om Putin började bomba era städer. Slutstat. Mm. Och det där tycker jag är, det fångar precis vad det handlar om. Och som omvärld, vi kan hjälpa till och vi kan försöka på det sätt vi kan att dra slutsatser och sätta gräns på ett rimligt sätt. Men det ankommer icke på någon annan än Ukraina att förhålla sig till de krav som Ryssland ställer upp.
Mm. Så är det ju givetvis. Och det är ju det som ligger alltså, i förhandlingspotten, verkar ju en del gärna vilja att det ska ligga då, de här områdena. Som, men de tillhör ju faktiskt Ukraina.
Ja.
Och det finns ju viktigare principer bakom. Ja, nej, det var en kort text, men det är ändå bra att lyfta det perspektivet och just det här. Jag tror att det kan finnas en, precis som du säger, en, ja, man längtar så mycket efter någon form av normalitet och tiden är nu så obehaglig så att kan man bara plåstra över lite och låtsas gå vidare så skulle då många vara beredda att köpa det. Men det finns givetvis ingen väg tillbaka utan vi har en framtid att forma efter de förutsättningar som är idag helt enkelt. Ja, det om det. Vi ska gå vidare. Och då så... Eller vänta, jag tänkte kanske släppa in Peter här. Vill du säga emot, Peter?
Jag kan inte göra för. Rösten.
Jag som är så pragmatiskt lagd.
Nej, men alltså, jag tänkte, kan vi få in en... Det här står ju ändå mellan idealism och någon form av hård realism när det gäller liksom internationella relationer. Jag tänkte kanske att du kunde ta den här hårda realistrollen, men...
Ja, nej, men jag delar ju helt Toves uppfattning om att det, liksom, det ankommer inte på omvärlden att ha synpunkter på liksom hur Ukraina förhandlar om sitt territorium. Sen så, om jag bara ska ha någon slags utifrån perspektiv så fattar jag ju att det är ju sannolikt där man kommer hamna förr eller senare för slut på den här konflikten, att det är östra Ukraina som blir liksom förhandlingskorten.
Mm.
Men jag har ingen synpunkt på hur Ukraina ska agera i det.
Nej, men det här är ju en, inom statsvetenskap så finns det ju då olika skolor här när det gäller just internationella relationer. Alltså inte just berör de här fredsförhandlingarna, men hur man ska förstå hur länder agerar och vilka, ja, stormakter förhåller sig till mindre länder. Och, ja, det finns ju amerikanska realpolitiker som tänker exempelvis på Kissinger och hans tankebanor och så här, som är liksom, ja, inte så trevliga men har lite äggknäckarfilosofi över sig. Behöver inte gå in på nu.
Det var inte Kissingers land det handlade om utan andras land, det brukar vara enklare då.
Ja, så är det naturligtvis.
Och jag tror också vi får dra, liksom, jag tänker på Rysslands experten Gudrun Perssons anförande på Folk och Försvar för ett par månader sedan, där hon väldigt tydligt redogjorde för den ryska världsbilden. Mm. Och som hon sa, kanske inte exakt ordagrant, men i den så gör sig icke små stater besvär.
Nej.
Så att det är ju också så att nu är Ukraina ingen liten stat, det är en stor stat, men om där kan man väl säga att det är så här, att lägga sig platt för krav kommer att också förstärka den fortsatta hotbilden för andra länder. Och det är klart att det vi sitter i nu är ju någon form av efterklokhet. Och även om det är precis så som Lena Andersson skrev en krönika om för någon vecka sedan, att ja, det är lätt att vara efterklok, men fram till dess att någonting har skett så finns också hoppet om att det ska utvecklas på ett annat sätt. Och det är det man så att säga heller inte vill grusa. Så det är därför man kanske inte vidtar åtgärder. Ja, man kan, vissa åtgärder kan man bara vara efterklok kring. Men det är ju ändå så att västvärlden har accepterat Tjetjenien, Georgien, Krim mm. på ett sätt som har visat Putin att det går bra
mm.
att kräva och ta andras land.
Sen finns det ju också här, tänker jag, en rent, om man inte då är imponerad av liksom principiella argument så finns det ju själviska argument för att Sverige är ju en småstat. Vi kan ju inte beskriva oss något annat som ligger i närheten av en stor och aggressiv stat som, jag menar, alltså Ukrainas sak är på det sättet verkligen vår på riktigt i praktiken. Att Ukraina slåss också för för de värden som gör att Sverige kan vara en fri och oberoende stat i framtiden.
Och jag tänkte precis säga det, som sittandes på en utsatt ö ute i Östersjön så vill jag ogärna vara konträr i den här frågan och föreslå att man ska förhandla med sitt territorium. Jag vet ju vad Sverige skulle släppa först.
Göteborg?
Ja.
Nej, jag ska bara skoja. Det ska man inte ens skämta om att vi ska släppa delar av vårt territorium. Hela Sverige ska försvaras och som det hette förut i telefonkatalogen, vilket fortfarande gäller, varje budskap om att motståndet har upphört är falskt, vem det än kommer ifrån. Då ska vi ta och gå vidare. Ja, då går vi över till Peter. Och igår, må ni tro, då var han glad. Det skulle komma ett sken om honom när han förklarade att det var dags för KU-förhör. För är det något som Peter Wennblad gillar, förutom att vinna en musikquiz, så är det när torra, byråkratiska, statliga toppar med återhållen ilska förklarar sig förvånade eller lätt brydda eller lätt irriterade över vissa politiska beslut. Och du fick ditt lystmät igår, Peter, eller hur var det?
Ja, det var en riktig fest.
Det var
en
riktig fest.
Ja.
Berätta, det var i KU. Vad var det som hände i KU?
Nej, men vi avslöjade ju faktiskt på vår egen sida för ett par månader sedan förekomsten av den här pandemidokumentationen som regeringskansliet hävdade inte fanns, men som faktiskt fanns och som Coronakommissionen hade velat ta del av, men fick del av först efter att vi på vår sida hade avslöjat att den existerade. Och det här föranledde ju ett antal anmälningar till konstitutionsutskottet, så att det var utfrågningar igår av då Coronakommissionens ordförande och huvudsekreterare och även en tidigare statssekreterare på Justitiedepartementet som ledde den här gruppen för strategisk samordning som vad ska jag säga, samordnade och ledde regeringens pandemihantering.
Vad kom man fram till då?
Ja, jag skriver lite grann om det här idag. Man kom väl fram till ganska mycket, men det var ju liksom tydligt, tyckte jag, att den här trilskandet med dokumentationen var ju en del i ett större mönster. Alltså både Mats Melin och Joakim Sonnegård från Coronakommissionen vittnade ju om att det fanns liksom ingen samarbetsvilja, att när de skulle intervjua befattningshavare, så statssekreterare, ministrar, att framförallt statssekreterarna var väldigt, väldigt tydligt att de var sampratade och liksom gav närmast så här robotaktiga, identiska svar på kommissionens frågor. Och i andra sammanhang att de som skulle intervjuas kom oförberedda och inte kunde liksom svara på frågor och sådär. Så att det var, ja, de var ju öppna med att deras arbete hade påverkats och i viss utsträckning förstörts av regeringskansliets agerande.
Och drar man då slutsatsen att regeringskansliet försöker mörka någonting i och med att man gör det svårare för granskning, eller kan man då dra sådana slutsatser?
Ja, eftersom då Mats Melin och Joakim Sonnegård är statliga tjänstemän, så de fick ju den frågan, men de ville inte spekulera om motiven, som det heter. Så att det framkom väl egentligen ingenting liksom substantiellt nytt där. Men det ligger ju nära till hands. Alltså, man kan kalla det för mörka, men bara liksom försvåra. För att regeringskansliet hade begränsat intresse av att att bli genomlyst hur de hade agerat i det här.
Nu pratar du själv sån här lingo. Hade begränsat intresse av dig vad du tänker. De ville inte att det här skulle komma fram.
Nej, det ville inte.
De struntade hit.
Ja. Men det kan man kanske förstå då att som sagt, man inte, det ligger inte i deras omedelbara intresse och så vidare. Hur råder vi bot på detta då? Om man ska ha granskningar så måste de ju faktiskt kunna granska. Inför framtiden,
ja, absolut. Alltså jag tror att i det här fallet så jag tycker fortfarande att det är lite konstigt att Coronakommissionen inte bad om mer tid. Mm. Alltså de fick ju viktiga delar. Alltså det sa de ju öppet på utfrågningen igår, att de här dokumenten som vi grävde fram på ledarsidan, det var de enda egentligen dokument som gav möjlighet för kommissionen att, vad ska jag säga, spåra hur diskussionerna gick och hur processer i framförallt pandemins inledning och hur man valde strategi, hur det gick till. Och de dokumenten fick ju inte kommissionen tillgång till förrän några veckor innan slutbetänkandet skulle vara klart, alltså i ett skede där normalt sett en statlig utredning redan är färdig.
Man skulle kunna tänka sig att man har utökade befogenheter för statliga granskare, att de ska exempelvis skulle få förhöra folk, alltså under ed eller något liknande. Skulle det kunna vara någonting för Sverige?
Ja, det skulle man kunna, men i det här fallet så vidtogs det ju faktiskt speciella, det utfärdades ju en särskild förordning om att, regeringen utfärdade ju en förordning om att alla statliga myndigheter skulle bistå. Ja, men innebörden var lite förenklat, men så alla statliga myndigheter ska bistå Coronakommissionen med allt vad den kan behöva. Mm. Och det, Coronakommissionen vittnade ju om det igår, att till exempel Folkhälsomyndigheten hade en helt annan inställning i regeringskansliet, där man liksom gav, var proaktiv och sa, det här materialet skulle ni eventuellt kunna ha nytta av. Alltså, de fick mer än vad de bad om och mer än vad de behövde.
Mm. Mia, vad tänker du om det här att när staten granskar sig själv eller en del av staten ska granska en annan del av staten och det är svårt, hur gör man det effektivt?
Och det var en svår fråga. Jag har inte tänkt på just det. Borde jag ha svar på det? Något principiellt.
Binda fast folk, använda lögndetektor och hälla i dem, jag vet inte vad heter det. Det finns ju något psykoaktiv drog som gör att man tappar hämningen och babblar på och talar sanning.
Ja, nej, men man kan väl se också, apropå det här med att ha respekt för olika institutioner. Jag kan inte säga att jag vet att det är så, men finns det inte någonting även här, alltså skillnad mellan höger och vänster, vad man har för respekt för den sortens institutioner som KU är? Så man,
vadå, vi som står till höger har större respekt, menar du, för att vi är godare människor, eller?
Inte godare, men just för att vi förstår att vi kanske inte är godare, så förstår vi att det, så tänker vi att det behövs institutioner som, så att säga, är lite större än det mellanmänskliga, det mänskliga omdömet.
Tror du det, Tove?
Det vet jag inte, men det här är fruktansvärt upprörande, tycker jag. Det här är maktens arrogans på det allra värsta sättet. Och det är liksom, Sverige har haft över 18 000 döda. Och en del av dem vet vi är dödsfall som inte hade behövt äga rum om vi hade hanterat det här på ett annat sätt initial. Det är fortfarande människor som leva då resten av sina liv med att de fick ta farväl av sina anhöriga på telefon. Alltså den sortens tragedi som vi har varit igenom som land och som enskilda har fått bära, det är en sån fruktansvärd arrogans mot de människorna att inte bara se till att på bästa möjliga sätt bidra till att vi får ett kollektivt lärande minne av det som har hänt. Och det är det man måste se här. Jag fattar att alla vill skydda sitt skinn och det är valrörelse och att det här kan spela ut dåligt i medielogiken och allt vad det är. Men det är liksom, det är det här, precis som Mia är inne på, alla som befattar sig med offentlig maktutövning måste ta ansvar för att institutionerna blir precis så bra som vi vill ha dem. Och även om det innebär att man då kanske får skämmas lite för att man inte hade tänkt till ordentligt. Men ändå säga att okej, man får liksom äga sitt ämbete och på det sätt man har skött det. För att man fortsättningsvis ska kunna göra ännu bättre. Så att det här, jag tycker att det här är en skandal. Och det är också så ledsamt att vi tyvärr nog inte kommer att kunna ha den vuxna lärande diskussion utifrån pandemin som vi borde kunna ha. Så det här, jag tycker att det är en skandal.
Ja, det var min nästa fråga. Är det så att det kommer bli så att vi helt enkelt går vidare från det här liksom där ingen kommer titta bakåt, ingen kommer ha lärt sig någonting, vi kommer inte ha tagit chansen att helt enkelt bli bättre för framtiden? Du spår en sån negativ slutpunkt på det här, så att säga.
Alltså det finns ju en risk, det finns ju alltid det här liksom, som både piska och morötter. Jag hoppas ju kanske att minnet ska dröja lite grann i, hos, jag menar, man tänker sig att man i de enskilda regionerna funderar, okej, nästa gång någonting händer, därför att det den insikten borde ändå finnas kvar, att ja, det kommer att komma fler pandemier, det kommer att komma fler krissituationer, och vad var det då som inte fungerade? Så att man tar hand och men också mellan, så att det inte blir det här att man ska uppfinna hjulet på alla håll och att det blir liksom ett sånt där not invented here prestige som dyker upp, utan att vi av respekt för de som dog i pandemin ändå liksom steppar upp lite grann och försöker se hur vi kan lära. Så att nu har vi ju gått ur askan in i elden, så att nu är ju fokus någon annanstans delvis. Och som sagt, valrörelsen, den ligger ju fel på det sättet att vi inte öppnar för att prestigelöst diskutera saker. Men det måste göras, och om inte annat så är det ett jobb som man kan göra när valet är över. Så att frågan ska inte försvinna bara för att det är valår.
Nej, då hoppas vi på en fortsättning helt enkelt. Fortsättning ska vi också göra med den här podden. Nästa ämne. En av veckans mediasnackisar var ju att Sveriges Televisions Uppdrag granskning köpte en annons, en helsida i Dagens Industri, där man riktade sig till Ericssons vd som heter Börje Ekholm. För honom hade redaktionen då under en längre tid jagat för att få en intervju. Det hade inte lyckats. Det gällde då att Uppdrag granskning har ju då granskat Ericssons verksamhet i Irak under tiden som IS styrde vissa delar av landet, och det rördes bland annat om anklagelser om muter. Men man fick alltså ingen intervju med Ekholm, så istället annonserar man. Vad tycker vi då om detta? Peter, du är medieman. Ge oss en åsikt.
Jag fick mejl idag från en läsare som var upprörd över att jag hade använt en svordom på sidan. Men nu gör jag det igen. Det är ett jävla sätt, skulle jag säga, med den här annonseringen.
Mm. Varför?
Nej, men därför att det handlar om, det är ju liksom en man blurrar gränsen mellan, det här är ju inte journalistik, det här är ju liksom varumärkesreklam, ja, för SVT, de vill tuppa sig lite och göra.
Du menar att man inte seriöst försökte nå någon för en intervju med den här annonsen, utan hade helt andra avsikter?
Ja, jag menar ju det.
Ja, det är stora anklagelser här, men ja. Precis, okej. Okay. Det man bygger sitt varumärke som kaxig granskare liksom.
Ja.
Okej, okay. Och då blurrar man gränsen. Alltså, är det så att man sätter sin egen journalistik i fara då, att den blir mindre seriös? Eller hur tänker du då?
Ja, men alltså det suddar ju ut gränsen liksom mellan journalistik och marknadsföring på ett sätt som jag tycker är lite bekymmersamt. Mm.
För det var ju så, den frågan fick ju faktiskt Uppdrag gransknings ansvarig utgivare, att SVT är ju som bekant skattefinansierade, ska verkligen skattepengar gå till annonsköp? Och då sa han då att vi har en liten pott för kommunikation som inte används så ofta, så att ja, det var ju kommunikation då, som de sa.
Och sen så, jag är inte, nu är jag inte någon juridisk expert, men så är det ju inte tillåtet att använda en person i sin reklam som inte är tillfrågad och inte har godkänt. Och i det här fallet så används ju Börje Ekholm på ett sätt som jag är inte helt säker på att, vad ska jag säga, om han slog tillbaka att SVT skulle gå skadeslösa ur en sån konflikt. Mm.
Ett jävla sätt, säger Peter. Mia, vad säger du?
Jag hade ju inte gjort det ordvalet då.
Nej, naturligtvis.
Nej. Nej, men jag tycker det här, och så ibland får jag den här känslan av att somliga journalister tycker att de är demokratin. Och därför så kan man ta sig vissa rättigheter. Och det här är liksom, man blir så stor och man blir så helig på något sätt, så att man kan göra sånt som egentligen är principvidrigt. För att man är ju ändå journalisten och man är demokratin, och då kan man göra sånt här. Jag var på en större middag här i veckan, och då satt jag bredvid en person som absolut inte kunde tro att det var så att Sveriges Television och Sveriges Radio var statligt. Kan det ju inte vara. Jo, säger jag, det är jag ganska säker på. Det måste vara aktiebolag. Så det här, och det här var en insatt person som bara inte kunde tro det. Det säger ju också någonting om vår bild av, eller mångas bild av public service, att det är som vilken journalistisk produktion som helst. Alltså, det skulle kunna vara en kvällstidning eller vad som helst. För att man kan inte tro att, skulle det här vara på något sätt mer neutralt än någonting annat? Och beter man sig på det här sättet, så får man nog förstå att public service kommer förlora i anseende. Man beter sig på ett sätt som man inte ska göra.
Tove, vad tycker du?
Ja, jag fick ju då genmäla. Jag skrev ju en liten kort text om detta veckan och fick genmäla av Axel Björklund på Twitter, som är ansvarig utgivare för SVT Uppdrag granskning. Och jag skrev ju artikeln att citerade Björklund att de hade den här posten för kommunikation och att Dagens Industri hade givit dem rabatt. Och enligt uppgift så kostade en annons då nästan 156 000 kronor, men då förklarade Björklund att jag kunde ha, det var bara 45 000 de hade behövt betala till Dagens Industri, så han lyckades ju förhandla det där väldigt väl. Och jag förklarade att det var inte liksom summan som var problemet, utan det faktum att Björklund tyckte att det här var en bra idé eller ett kul grepp, som han sa. Och en fråga här som jag tycker är viktig, det handlar ju om det, om jag fortsätter där Mia slutade, alltså public service. Jag avslutar med att säga att med såna här vänner behöver public service inga fiender, därför att jag tillhör ju de som absolut kan försvara ett public service, ett litet slimmat med tydligt avgränsat uppdrag. Men i det uppdraget där jag då absolut tänker att en granskande, det finns utrymme för ett granskande journalistiskt program, så måste man ju bete sig oklanderligt och visa omdöme på att man förstår vad för typ av makt man handskas med. Jag tänkte på den här PR-tricket som Gudrun Schyman gjorde i Almedalen. Hon eldade upp 100 000 kronor. Och alla applåderade. Åh, vilket fantastiskt grepp. Ja, hon fick mängder av uppmärksamhet. Och det här var ju också i ögonfallande. Det är ju inte så att jag inte ser liksom, hur man har tänkt. Att ja, men det här är riktigt kul för att dra uppmärksamhet till mig som person. Men det är precis det som man gör då. Att det är till mig, det är ljuset på mig och det är inte på den uppgift jag har, vilket är att försöka få fram så bra journalistik som möjligt. Så att för mig blir det att, ja, det är möjligt att man kan använda pengar på det här sättet, men det visar prov på dåligt omdöme.
Just det. Jag ska bara komplettera det Mia sa tidigare, att det är ju så att Sveriges Television är ju ett aktiebolag som då ägs av en stiftelse som är då vars ordförande utses och av regeringen då, och där sitter ju då alla riksdagspartier, så det är så det statliga inflytandet ser ut över SVT. Och så finansieras det då med skattepengar. Jag tänkte så här, en fråga bara angående det här, om vi bara ska problematisera det här lite med medier och makthavare och sånt där. En vd för ett stort bolag som Ericsson, om ett stort medieföretag granskar, ska inte han vara tillgänglig för intervju? Eller vad tycker ni?
Ja, det kan man tycka.
Ja, tycker du det?
Ja.
Mm. Tycker ni andra det?
Jag tycker att man ska vara beredd att ställa upp på frågor. Men sen är det väl också så att just Uppdrag granskning har ju genom sina olika tekniker. Så jag förstår varför folk avstår in i det längsta om de kan. Därför att, och jag har ju också diskuterat det tidigare, att jag tycker att de flera gånger har gått över gränsen. För när de, både i hur man förhåller sig till människor, där det har varit, tycker jag, liksom mest metoder som man skulle kunna kalla för trakasserier. Jag vet, jag skrev om det när de körde den här klappjakten på kommunister i Vänsterpartiet bland annat. Trängde sig in i folks hem och sådär. Men också därför att framställningen ibland har varit mer av just självsmekande underhållning än granskning. Så att de har ju gjort några gånger där jag tycker att de själva har liksom sladdat ner i diket. Och då kanske man också får förstå att folk inte prioriterar dem.
Mm. Peter, vad säger du?
Ja, nej, men jag tycker i grunden är det ju ett beslut för det aktuella företaget. Liksom. Mm. Om vilka relationer man ska ha till medierna och hur man förhåller sig till olika medier.
För nu var det ju då en viss irritation som hade uppstått, för att det var ju så att Ericsson hade ju varit ute i medier, men då hade man ju valt ett annat medium än det som granskade. Man ställde upp på en intervju i Dagens Industri. Och det är väl en sån här krishanteringsstrategi som är ganska vanlig, att man, visst vi kan prata öppet, men vi väljer själv vad man ska prata. Och det här brukar ju väcka irritation hos medier. Och det är väl en ständigt pågående diskussion om detta helt enkelt. Hörrni, det är ju 1 april idag. Och vi har ju hittills inte aprilskämtat någonting i programmet. Inte ens det där att jag skulle börja på heltid vara aprilskämt.
Man skulle nu ska jag säga att det var ett skämt.
Precis, jag borde ha anat någonting när det stod 1 april på det där anställningsavtalet.
Precis, och du hade ju problem att logga in i morse i våra system, Andreas. Du kanske ska dra en slutsats av det.
Innebär det här att den här månadslönen på 375 000 inte heller är sann? Jag har varit naiv igen, som Stefan Löfven brukar säga. Jag tänkte, jo, vi hade ju en idé om ett aprilskämt där Peter skulle börja skämta om min fru, och sen skulle bara man i podden få höra liksom stolar som välts, tumult och skrik. Men vi kom på att så jävla roligt var det inte. Det är ju inte ens roligt nu när jag refererar till det. Så det blev inget sånt. Men vi ska ändå ha lite första apriltema, för att vi har kommit till den avslutande lilla rundan, då vi avrundar med en liten rundfråga helt enkelt. Och det brukar vara en liten klurig fråga som jag ställer, och ni svarar då självfallet helt spontant på den. Väldigt kvicka och lärda responser.
Vad som helst utom en sån där plågsam på spåret utmaning som vi fick där. Fick skämmas för allt man inte kunde.
den ska vi nog återkomma till. Vi ska nog piska in rejäntlängden. I synnerhet nu som Paulina Neuding på redaktionen, hon har ju talat mycket om att vi behöver en ny läroplan i skolan. Det har hon väl skrivit om också.
Den kommer imorgon faktiskt.
Den
kommer till veckan, så blir det nog.
Ja,
och hon fick den läroplanen då alltså.
Nej, läroplanen ville hon att jag skulle skriva, men det hann jag inte göra. Men jag kanske gör det och testar den på er nästa vecka. Nu kommer vi bort fram. Vi ska avrunda med en fråga, och då vill jag att ni nämner ett aktuellt eller historiskt politiskt förslag som hade gjort sig bättre som aprilskämt än som seriös politik. Och jag tänker att Tove får vara först ut.
Det finns ju så många kandidater.
Precis, men... den här gången är det inte att hitta någon utan att sila bland dem.
Ja, exakt. Men jag tar ett aprilskämt som lanserades av regeringen och Miljöpartiet och Vänsterpartiet redan den 31 januari. De föreslår att en dryg miljon pensionärer ska få höjd pension upp till 1 000 kronor mer i månaden skattefritt. Och det är ju världens skämt, därför att det är pensionären själva som har betalat in den där skatten en gång i tiden till det som du nu ska få tillbaka. Så det är ett fantastiskt stunttrick som regeringen drar ur hatten.
De saknar inte humor, det gör de verkligen inte. Mycket bra. Peter, vad vill du ta fram som exempel?
Ja, precis som Tove säger så finns det ju många goda kandidater. Men jag kan faktiskt bara liksom minnas ett tillfälle där det har kommit ett politiskt förslag som jag på riktigt tänkte, det här måste vara ett skämt. Och det var ju när Socialdemokraterna i Stockholm föreslog butler i tunnelbanan. Det var kosmiskt. Alltså.
Det var helt fantastiskt. Alltså, man såg ju framför sig där, vad hette han i Downton Abbey, den där allvarliga mannen som skulle stå där i sin plommonstop liksom, och what you wish today. Så, eller...
Det var ju en sån källa att ösa ur. Det var så mycket bilder man fick i huvudet, och det var så mycket fundering man hade kring liksom, processen fram till den här DN-debattartikeln där det här förslaget lanserades, liksom hur det hade gått till. Var det verkligen ingen som kände sig nej, vi kanske spolar det här.
Vi nämner inte ordet butler i alla fall, för att fort man nämner ordet butler så blir det pannkaka. Liksom. Det går ju inte att komma undan. Alltså, butler, nej, säg aldrig butler. Alltså...
Men var det inte själva texten i övrigt, argumentationen var så här: nu ska vi ha tid att leva, att älska.
Alltså, ja,
det var så mycket pajigt i det där som var, de försökte ett grepp som inte helt.
Men det här var väl ungefär då 2011, alliansens heyday, som man insåg så här, vi håller på att förlora storstäderna helt och hållet. Vad ska vi göra? Okej, vi kan inte utöka något rutavdrag, för det har vi ju sagt illa. Men någonting mer, kan vi få ihop det liksom, kollektivtrafik, då har vi ju lite tanke på liksom det här, det kollektiva så att säga. Så här. Men samtidigt något som, vad gillar radhusborna?
Vad vill borgarna?
Let's outright right.
Precis, vad gillar borgarna? Jo, men de gillar ju piger och sånt. Ja, men finare ord. Ja, men butlers. Vad fan är en butler? Ja, men det är en sån där i plommonstop. Det måste ju alla. Ja, så måste ju resonemanget ha gått liksom. Ja. Fantastiskt. Då har vi bara Mia kvar. Vad har du för kandidat?
Jag kan verkligen inte välja. Det är så mycket dåligt. Men jag tror jag bestämmer mig i alla fall för tankeförbudet.
Tankeförbudet. Ja, just det. Då talar vi kärnkraft.
Ja. Det spelar ingen roll att det är kärnkraft vi talar om, utan bara detta att vissa saker får man inte tänka på i Sverige. Bara hitta på det, att man liksom kan stoppa tankar. Bara man reglerar tillräckligt mycket så tänker människor på ett annat sätt.
Ja. Du måste då berätta bakgrunden till detta så att folk förstår. De som inte
kan inte du göra det, Andreas, som kan det mycket bättre än jag. Det handlar om kärnkraft och att man inte skulle forska i det därför att vi var emot det.
Precis, alltså när vi bestämde oss för att avveckla kärnkraft så ville man se till så att ingen skulle komma på någon bättre kärnkraft eller någon säkrare kärnkraft eller någon som skulle kunna ändra det här beslutet. Så därför bestämde man helt enkelt att vi slutar tänka på liksom framtida.
Nu slutar vi med det.
Var det inte så, Peter? Du kan väl det här ämnet bäst av alla, tror jag.
Ja, men ungefär så. Ja.
Jo, men sen ska man också säga att förbudet var ju utformat så att det här var, det inte skulle kunna användas i kommersiell verksamhet. Det fanns däremot ingenting som förhindrade att man tänkte för ren liksom så här, ja, för annat ändamål. Så att det har ju ändå lett till att väldigt kunniga och duktiga personer har hittat sätt att trä sig förbi det där förbudet och har bland annat tittat väldigt mycket på hur nästa generations kärnkraftsreaktorer skulle kunna se ut. En kunskap som vi faktiskt förmedlar till Kina. Så att det har ju tänkts en del ändå, trots förbud.
Precis, för det gör man ju då ändå, även om det finns ett förbud. Tänk inte på detta, då kommer vi tänka ganska mycket på det.
Så är det, det kan ju ses som en stimulerande åtgärd rent av att man förbjuder vissa tankar. Ja, men då så, då tror jag vi var färdiga för idag, eller är det någon som har någonting att tillägga?
Nej, men har inte du något som sådär skämtsamt som du, kan inte du berätta?
Min kreativitet lägger jag på att komma på kluriga frågor.
You do well.
Ja, men vänta, jag har faktiskt på allvar inte alls tänkt på detta som ni då, för ni har ju fått, jag kan ju avslöja att man har fått frågan på förhand.
En reserv jag hade var ju familjeveckan såklart. Men den
men den är lite för given, tänker jag. Liksom. Mm,
ja. Löntagarfonder var ju inte heller någon bra idé.
Plastpåseskatten är ju också
den är helt kandidat.
Nej, men jag kommer faktiskt inte på någonting. Men jag ska make it up to you. Inför nästa vecka så ska jag redogöra för väldigt, väldigt många. Men nu, just nu så... det måste vara att heltidsarbetet har överansträngt mig redan här första dagen. Så jag kommer inte på någonting. Men hörni, stort tack för idag. Tack så mycket för att du var med, Peter.
Ja, tack själv.
Och tack till Tove också.
Tack, Andreas.
Tack till Mia, slutligen.
Tack, snälla du.
Ja. Och vi har då förstås en het poddvecka framför oss nästa vecka, så då hoppas jag att ni kommer att lyssna på oss igen. Jag kan utlova många intressanta diskussioner och tänkvärda reflektioner då. Så välkomna att lyssna igen nästa vecka. På Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är också varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ha tagit upp, vi ska ta upp i framtiden. Och så får man ju gärna mejla oss om man har frågor kring hur en ledarredaktion arbetar, hur vi får fram våra idéer, hur vi bestämmer vad vi ska tycka, eller ja, bara detaljer, hur vi sköter våra morgonmöten. Allt sånt där berättar vi gärna ifall ni är nyfikna. Då mejlar ni på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson, och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.